Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson, och min kära vän och poddpartner Marcus Gedda.
Hej Tim.
Hej Marcus.
Hur står det till?
Jo, men det står ändå ganska bra till. Har ju precis varit påsk, man har varit lite ledig, eller de flesta har varit det i alla fall. Jag har faktiskt suttit och pluggat väldigt mycket.
Du är så jävla sjuk också.
Ja. Nej, men jag ska ut i Italien snart. Så jag har ju, och sen har jag inlämning precis efteråt. Så nu måste jag plugga extra mycket innan inlämningen så jag kan, eller innan resan liksom, så jag kan ta det lugnt.
Ja, och vi spelar alltså in detta annan dag påsk, 18 april. Mm. Och Tim, du drar när då? Är det måndag då?
Ja, jag drar imorgon. Så nu har vi liksom, vi kom på ju det här i förrgår och bara, vänta lite, jag ska ju iväg. Vi måste spela in snart.
Ja, det är klart som fan du är glad då.
Ja, så vi ja det är klart jag är det. Så vi får ju spela in nu liksom. Ja. Måndag morgon.
Ja, det är därför vi bara har så lite god morgonröst.
Ja, men det är gött. Hur står det till dig då?
Magiskt måste jag säga. Jag kom hit, gick absolut inte hit. Jag tog en bolltid till idag. Men det var väldigt trevligt tur hit. Alltså vädret är ju helt kalas.
Man börjar se med solstrålar. Alltså, det är kul att se.
Vädret påverkar så jävla mycket mer.
Så att, jag tänkte på det alltid när det är bra väder så känner man det. Fan, man är bra liksom.
Så att, jag tror att D-vitaminerna gör mer än vad man tror.
Så att, ser det, man måste ut och sola sig.
Och påsken här har varit fin, många goda påskägg. Vet du, vi snackade lite här innan vi hoppade in och började spela in här om vad om Göran Ofsén hitta börsens guldägg.
Ja, det är en bra bok.
Ja, jag tror fan Göran måste ju ändå vara the original påskhara alltså.
Ja. Det kan han vara. Han hittar ju guldägg liksom, ja, på börsen.
Jag tänker jävla goda in liksom.
Ja. Att, jag tror han hittade det här, om det var Saniona eller probiotika eller något sånt. Nej, inte biotika, vad heter det? Bakterier. Probakterier, vet du.
Fribona.
Nej, men var det? Jag tror det är samma.
Men det är i alla fall, jag har kollat hans innehållslista på, det är lite synd att jag inte tog med mig den här egentligen. Det skulle jag ju haft. Men han har väldigt spännande innehav. Han har inte de här håsade Twitter-aktierna, det kan jag
inte säga. Det är bara tid som har dem.
Ja.
Så att, och det är visst du och jag.
Ja. Hela min portfölj.
Nej. Vad har hänt i närtid då? Det var ju en stor nyhet som kom ganska nyligen i alla fall, som inte vi tog upp senast. Och du vet, Elon Musk har ju nu ändrat sig helt. Och nu ska han köpa upp hela Twitter.
Är det hur gött som helst.
Han gick från att skulle köpa 9% till att köpa hela.
Ja, men var det premie på 18% eller något sånt, tror han då?
Ja, alltså, det är ju inte större ifall du jämför med kursen som var innan han ens
köpte
någonting alls.
Ja.
Så då är det typ, om det var 40% någonting sånt.
Det är gött, det är ju Goldman Sachs som är rådgivare i transaktioner.
Ja, jag såg det var så jäkla roligt, alltså, så jäkla roligt.
Och de ger ju rådet att inte godta uppköpserbjudandet och istället då säga att de har fått högre pris. Men samtidigt är det Goldman Sachs som tidigare då haft ett säljrek på Twitter och
ja, de hade riktig kurs 30 tror jag.
Ja, precis. Och Elon Musk var ju på $54 tror jag.
Aha.
Så att, ja, Goldman.
Mm. Jag vet inte om det är en tankevurpa där.
Mm.
Sen kan man ju säga att det är ju två olika organisationer liksom. Eller det ska ju finnas en sån kinesisk mur mellan rådgivande delen och analytiken liksom. Visst, det sen brukar ju inte finnas. Men det är ju, man får ju kolla på incitamenten liksom.
Mm.
De vill ju ha att det ska bli större transaktion, för då får de mer pengar.
Mm. Blir ett bolag med Musk bakom är värt dubbelt så mycket. Det är ju sin gammal team, det vet vi ju.
Ja, men det är rimligt alltså. Han var nyligen ute, han hade ju en intervju nyligen. Jag visste inte vem det var han var med. Men det var typ 70 minuter med Elon Musk. Han är ju så, alltså Elon Musk är sicken en människa alltså. Han är så cool tycker jag. Han är så inspirerad. Han pratar här om liksom, att det är många som ser pessimistiskt på framtiden liksom, och tror att allt kommer gå åt helvete och vi måste bara lösa problemets problem liksom. Men man måste också tänka på att det kan bli en fin framtid liksom. Man måste vara optimistisk och försöka hitta inte bara problem att lösa liksom, utan ja, nya uppfinningar som bara är bra liksom.
Men, och det ser vi ju prov på flera gånger. Det kan man ju bara kolla på Tesla och deras utrullning. Medan de flesta vill sälja elbilar, så tänker han i nästa steg, okej, han vill ha självkörande elbilar om 10 år.
Mm.
Så han byggt laddinfrastrukturen för att kunna handhålla det. Och sen har han börjat samla in datan sen dag ett för att bygga för det liksom. Så att han spelar ju inte en sån sport som oss andra, ska jag säga. Han spelar
for ditches.
Ja, om vi spelar krocket, Tim, så spelar han en hästpolo alltså. Det ska sägas.
Nej, han är faktiskt grym alltså. Jag såg också en jäkligt cool video. Det var så här deras Falcon 9 Space Shuttle SpaceX. Som lyckades, den åker upp i rymden liksom. Och sen så lyckades, helt autonomt så landade den. Det var ju hur mycket dimma som helst också att tillägga. Den landade liksom på en båt som är typ så här 10x10 meter. Eller mer, kanske den är större. 20x20 kanske den är. Helt otroligt.
Det är coolt, alltså. Ingenjörskonst at its finest alltså.
Ja. Det var det egentligen som vi skulle börja med. Men vi tänkte att vi har lite specialavsnitt här idag. Det är, vad ska man kalla, lite påskägg.
Det är definitivt ett påskägg.
Lite påskägg. Mm. Har du fått upp påskägg?
Ja, absolut. Jag fick sån konstig formad flaskliknande påskägg med bubblor i.
Va?
Champagne alltså.
Jaha. Åh, Marcus.
Konstigt påskägg.
Ja, det var konstigt påskägg.
Så att, okay.
Jag fick ett vanligt påskägg med godis i. Det var jättegott.
Det är ju gött.
Jag har käkat godis nu i typ 5 dagar rad, alltså, skojar jag inte.
Det är inget fel på det, typ.
Nej. Det är gött. Jag har behövt det när jag pluggat så mycket.
Ja.
Jag sitter och skriver på en analys av Rovio som delar med en kurs. Jäkligt roligt alltså. Men ja, det är köttigt att göra ordentliga analyser alltså.
Ja, jag hörde att du ska in och justera lite där i i hela
bokföringen.
Ja.
Mm, jag har justerat avskrivningstakten för deras spel från 3 till 5 år. Och det är avsevärt svårare än vad jag trodde.
Det får inga konsekvenser på resten.
Nej, jag vet, men det är så här, inte bara att det slår på resultaträkningen, men du måste justera upp hela balansräkningen. Så här, men jag måste öka shareholders equity, jag måste öka tax liability. Så, jättekomligt.
Ja. Det är en domino-grej och hela tiden, det ska ju passa ihop, det är det som det därför kallas för en balansräkning.
Mm. Ja, så är det ju. Det måste ju gå jämnt ut. Ja. Det gjorde du inte först.
Nej, det brukar ju vara sign 1 på att man har gjort något fel.
Ja, exakt, ja.
Ja,
ja, nej, men vad är tanken nu då, Marcus? Vad ska vi göra?
Du, vi ska ha så jävla gött. Vi ska gå igenom de där bolagen som du och jag funderat på länge, men aldrig riktigt kommit till skott med. Och det kan vara på grund av jättebra anledningar och det kan vara på grund av jättedåliga anledningar. Men vi ska egentligen helt enkelt se över några av de bolagen vi följer på våra bevakningslistor.
Ja, så tanken är att vi ska liksom ge lite inspiration. Så det här är inga case som vi har ju lagt en otrolig mängd energi på liksom. det låter lite fel, men det här är liksom bolag som vi har under bevakning, men som man inte har hunnit hugga sig igen liksom. Så ja, lite inspiration helt enkelt.
Ja, gött. Ska jag börja av och riva av plåstret, köra igång?
Ja, men då kör vi igång! Ja, men Marcus, vad... Du sitter här och är lite finurlig och glad.
Ja, absolut. Och därför tänker jag att domedagen kommer snart. Och då vet jag vilket bolag jag skulle lägga.
Domedagen kommer snart. Det sa du väldigt nonchalant.
Ja, nej, det kommer inte snart. Absolut inte. Men om man tänker sig så, så är detta bolaget jag skulle vilja äga. Och det är British American Tobacco Company. Och alla bara, okej, okay, nice liksom.
Okej, okay, du är tobaksvurmare.
Ja, precis. Det går ju inte att handla på Avanza. Utan du kan handla då en...
Det kan du gå handla. Du måste ringa, eller?
Ja, precis. Precis. Du måste beställa med telefonorder. Beställa. Lägga order med telefonorder.
Det
men det finns ju faktiskt, de har ju sånt, vad är det, depositionsbevis heter det, va? Depåbevis.
Ja, amerikanskt.
Ja,
ja, men det är typ samma sak.
Ja, fast det är inte, du vet, det har inte samma utdelning och sånt.
Nej.
Så att jag fattar inte riktigt hur det funkar.
Nej.
Så snackade lite med en polare och sa, stamaktier är alltid bättre.
Okej.
Okay. Och så sa jag, okej. Okay. Så att om jag ska köpa så tänker jag inte köpa depåbeviset.
Nej.
I USA.
Är det här en av anledningarna för att du inte har köpt?
Ja, det är lite...
Det är lite tröskel i telefonorder. Ja. Jag tycker det är kul med telefonorder.
Ja, degen måste ju finnas där. Det är ju det som är.
Det är ganska hög courtage. Ja, vad gör de här då? Varför tycker du det är intressant?
Ja, de har en jävla massa cigg. Kent, Dunhill, Lucky Strike, Palmal, Rothmans, Camel, Newport, Natural America. Ja, en jävla massa grejer. Och det är ju liksom den här kassakon jag hade tyckt om då vid... eventuellt om det skulle gå dåligt då. Men det jag gillar som är lite ändå den här spicy uppsidan i bolaget är väl då att de äger ju även då Lyft.
Eller som då är typ Sveriges populäraste nikotin
Producent kan man säga.
Ja.
Så att, och det, de heter ju inte Lyft längre, de heter Velox.
Velo.
Ja. Jävlar, massa velande här. Så att ja, nej, men så det är liksom ett traditionellt tobaksbolag. Och det som är nice, man kanske inte känner till BAT, för det är inte super, alltså det är absolut inte vanligt att placera i Sverige.
Ja, men det är ju ett konglomerat, de döljer sig liksom bakom deras
precis. Men
dotterbolag liksom.
Det konglomerat man kanske känner till är ju då Phil Morris. Det är ju lite vanligare, skulle jag säga. Ja, det är de som äger Marlboro.
Men Lucky Strike är ju känns.
Absolut.
Men det är inte så mycket i Sverige kanske.
Nej, och Camel är väl ändå, man brukar väl ändå skämta ner om Camel typ.
Ja, Camel blå eller vad nu.
Camel gul under fläkten.
Ja.
Men i alla fall, så bolaget då handlas till mycket lägre multiplar än Phil Morris. Och det är det jag gillar. Alltså, jag tror Phil Morris kanske handlas till P typ 18. Medan vi kan ju ta upp det här.
Medans, ja, ja, där.
Ja.
British American Tobacco's värderingsmultipel är 11 PE.
Okej, precis. Och jag tror Phil Morris handlas på typ 18.
Ja.
Så att ett är billigare än största konkurrenten. Och jag är rätt säker på att BAT är större också. Med alla de här brandsen. Och sen så gillar jag ju verkligen deras nya då liksom förvärv av Lyft.
Jag tror, ja, men det blir ju som en liten tillväxt. Alltså grejen är att tobak är ju liksom som en liten dörrindustri där man bara kan räkna med att de kommer höja priserna och det kommer bli mycket fina kassaflöden. Men med det här nikotinprodukterna så blir det så här, det blir som en liten ny S-kurva liksom.
Visst är det så.
För då kan man ju ersätta tobaken med tobaksfritt.
Precis, och bolaget har ju även köpt lite sådana här vape-oljaproducenter och lite annat sånt.
Ja.
Så att de har ju börjat liksom ställa om, men det är ju ett gigantiskt bolag det här, så att det är inget litet bolag. Men det är en kvartalsutdelare som direktavkastar typ så här 8-9%
ja, men det är fint.
Om året.
Det är fint.
Och det är så här, kvartalsutdelare är så jävla nice, för då får du ju pengarna fortare. Vilket innebär att du har mer pengar inne vid nästa kvartalsutdelning, vilket innebär att din direktavkastning blir ju... Jag vet inte riktigt hur direktavkastningen beräknas när det är kvartalsbasis.
Jag tror det är på helårsbasis.
Ja.
Men det blir ju bättre ränta på ränta. Grejen man ska veta när det är så, det fungerar näst bäst bara på amerikanska bolag. För att du vet, i Sverige då måste du dela ut pengar som har liksom bekräftats på årsstämman och i årsredovisningen liksom. Utan det är ju så, alltså i Sverige så är det bara så att du delar upp 2021 års utdelning i flera omgångar. Medan i USA, där kan du ju konsekvent revidera upp vinsten liksom och alltså, höja utdelningen. Så det är ju inte liksom så att det är 2021 års vinst som bara delas upp. För det är ju egentligen sämre.
Absolut. Absolut.
Alltså, vi säger så här, om jag skyller dig 50 000 kronor, som vanligtvis du får i maj varje år. Och sen säger jag, nej, jag vill ha det, jag ska ge det till dig i maj, du ska få det i augusti, du ska få det i december och sen ska du få det i februari liksom. Så får du 12 500 kronor varje gång.
Ja, det är bara delayed vinst liksom.
Ja, exakt. Då är det ju sämre. Vilket är en grej som jag tror inte många fattar, typ med så här SBB och det. Det fungerar inte riktigt på samma sätt, tyvärr, i Sverige som det är i USA.
Nej, men jag hör dig. För att det är ju... Men vi har ju aktieboksloggen om en anledning liksom, för att skydda investerarna liksom. Så att,
ja. Ja.
Men det är bad.
Men du kunde ju se de fina marginalerna.
Ja, det är det som 82% på bruttomarginal på en fysisk produkt.
Ja, det är otroligt sjukt alltså.
Nej, det är mångest.
EBIT-marginal 42,8%, det är riktigt starkt alltså.
Så det är ett höglönsamt bolag, storbolag, P typ 11 då var det.
Inte så bra tillväxt kan man ju tillägga.
Nej.
Men om de har tus och om det går bra liksom för att lyfta det, eller ja, så kanske man kan få en lite.
Jag tänker att nikotin är en av de få sakerna folk kommer att avstå från, även om man inte har så mycket pengar liksom.
Ja, ja, det är ju för det, man är ju beroende av det. Ja. Och det är ju sådana produkter som egentligen vill äga liksom.
Att, men återigen, inte kommit till skott, så att, det är bett.
Ja, men jag ska ta upp ett litet bolag här som börjat kika på lite och... det smått liksom, det är lite komplicerat. Det är lite ett finskt small cap-bolag som jag blev tipsad om av en kompis som kikade på det här. Och det är Aspocomp Group.
Okej,
riktigt gött. Vet du vad NCAB är?
NCAB?
Ja, svenska.
Nej.
De gör sån här PCB, heter det, alltså printed circuit board, så här, olika former av kretskort liksom. Så de använder olika typer av manicker, alltså elektroniska produkter i princip. Alla måste ju ha...
Det är de du sätter halvledare på, va?
Ja, exakt, ja. Mm. Så det är ju det här med att de är gröna, vet du, och så är det små ledningar runt hit och kors och tvärs.
Så sitter en massa halvledare på dem.
Ja. Så de är helt enkelt en europeisk PCB-tillverkare. Och det är ju väldigt fördelaktigt, för liksom... Det här används ju alla typer av industrier. Bilindustrin, halvledarindustrin, telekommunikation, industriell elektronik, försvars, allting liksom. Så det används i princip alla industrier. Och det behövs överallt. Men det har liksom länge varit liksom mycket av det här utbudet och produktionen har ju skett utanför Europa. Och ni ser ju hur NCAB gått exempelvis liksom. Det är så här, det finns ju nu i och med liksom, man ser problem med leveranskedjor, man ser problem med auktoritära länder som krigar och förstör liksom. Det finns ju en risk. Ja, man vill ju inte riskera för mycket liksom genom att ha produktion var som helst. Så det finns liksom en inte outsourcing trend utan insourcing trend nu liksom. Ja. Det har vänt om de här hjulen då med globalisering. Så jag tror att de kan bli vinnare på det, och de håller på att sizea upp sina produktionsprocesser liksom och ska komma igång ännu mer.
Det finns ju också mycket mer hållbarhetstänk att producera så nära som möjligt. Men också det att desto närmare du har det, desto större är sannolikheten att du också kontrollerar miljöaspekterna på produktionssajten.
Ja, alltså, ja, det finns ju ESG-aspekter av det också.
Ja, så att det är ju mycket mer troligt att finns bolag följer ESG-stämplarna än ett bolag i Thailand.
Yes.
No offense to
Thailand. Ja, så jag spottar ut lite siffror här då. De har ungefär en bruttomarginal på 49%. Alltså de är ju typ en kontakttillverkare, ish liksom. Så du kan ju inte, alltså har du för hög bruttomarginal så blir det så här, då kanske dina kunder frågar dig, ja men varför tar ni så höga priser då om ni har så hög marginal liksom. Så det blir ju sån pristryck där på det sättet. Bruttomarginal 49%, EBITDA-marginal 11,5%, EBIT-marginal 7%. De har haft en vinst eller intäktstillväxt om 29% senaste året. Och värderingen just nu är blott 10,5 gånger EBITDA, 18,6 gånger EBIT. Och det skulle jag säga är ganska lågt för den här typen av branschen liksom. Så det är ett intressant bolag tycker jag. Jag har inte hunnit sätta mig ner i det mer egentligen. Därför inte jag har investerat liksom.
Men det är intressant för att vi har ju varit inne på det här innan med halvledare och liksom att det finns ju en global efterfrågan och att den efterfrågan kommer förmodligen bara öka. Det enda jag funderar på är hur aspekten med så här centralized computing, om du förstår vad jag menar. För du vet så här virtual machines och sånt i Holland, om fysisk datakraft kommer att minska på, alltså nära där den används och istället centraliseras någon annanstans. För du vet, nu kan du ha så här vad du kallar för en tunn klient, alltså en lätt dator som bara har bra internetuppkoppling. Som använder
cloud gaming typ.
Ja, precis. Exempelvis. Ja, virtual machines, precis.
Men du måste fortfarande ha server någonstans.
Ja, visst är det så. Men den går ju att köra på en helt annan Alltså den går ju att använda 24 timmar om dygnet.
Mm.
Medan din laptop som du har hos dig används ju inte 24 timmar om dygnet.
Det vet inte du.
Kim the miner här.
Ja, jag är ju alltid. Men kan inte också göra det att när jag inte använder datorn så sätter du den på Bitcoin mining.
Ja, nej. Det gör det. Det har varit chill som fan.
Jag skojar. Om jag ändå hade gjort det.
Ja. Så att, nej men så att det.
Jo men du kommer ändå vilja ha några servrar i Europa.
Absolut, absolut. Men jag hör, det kommer finnas efterfrågan hur man vänder vidare på det. Men jag bara.
Ja, du problematiserar. Det är bra, det är bra, det är bra. Det är bra, man ska alltid försöka problematisera lite. Yes, då går vi till nästa bolag. Då tänkte jag typ Seabrain. Mm. Som faktiskt, om jag har ägt under korta period, men som jag sålde för det blev väldigt dyrt. De utvecklar alltså, de är ett SaaS-bolag. Vilket alla tycker om såklart. Utveckla mjukvara för ja, men regeringar, kommuner, regioner och så vidare. Så det är liksom, det är en intern, alltså det är intranät tror jag det heter. Man har ett intranät liksom för invärtesbruk inom myndigheten. Typ ja, men personalfrågor, du hittar all information, allt möjligt liksom.
Aha.
Du kanske har aldrig använt i dina små företag.
Nej, typ inte alltså.
Nej. Men när du blir en stor organisation liksom, så måste du ju ja, sammanfoga all information och du måste liksom
CRM och
ja, allt möjligt.
Personaldata och jag fattar.
Ja. Och det som är intressant är så här att regeringar och myndigheter och sånt, de tror ofta att deras verksamhet är mer unika än de är.
Mm.
De vill ofta ha skräddarsydda lösningar. De gör upphandlingar av stora IT-kontrakt. Typ det här öppna skolsystemet, du vet, eller skolsystemet, vad heter det? Det har ju varit en grej exempelvis. Ja, det är alltid stora IT-upphandlingar i alla fall. För det här. Men egentligen så skulle de bara kunna ha
Unicum?
Nej, jag inte det menar.
Okay.
Du lät som såhär Eureka, men jag inte tänka på det, men det var inte det.
Jag tog den längst bak ifrån järnbalken, ska jag säga.
Nej, men Seabrain, de har en F2-plattform heter den. Nu tappar jag tråden helt.
Förlåt.
Det var men man är mindre unik än man tror att man är, och man kan ha en mer allmän lösning än en mer skräddarsydd och dyr lösning helt enkelt.
Men är inte det en jävligt svår USP att sälja in dock till kunden så här, hej, ni är
inte. Jo, men den är helt dyr.
Ja. Ja, precis. Men ni är så här, ni är inte speciella. Ni kan ta vår off-the-shelf-lösning.
Men de säger så här, ja, men de har ju massa kontrakt med massa regeringar eller myndigheter, nu säger jag regeringar, myndigheter i Tyskland och Danmark. Så säger att, ja, men era andra tre myndigheter här använder det här systemet. Vill inte ni också ha det?
Jo,
så just, är det hälften så dyrt och så kostar det, eller så går det dubbelt så fort upp. Typ. Jag vet inte exakt hur dyrt det är. Eller så.
De har en proof of business alltså, kan man väl säga.
Ja, så det är ett fint bolag, snabbt så. Och ja, som ni vet med SaaS-modeller så är det ofta marginalerna som är fina. EBITDA-marginal 28,5%. 25% EBIT-marginal. Intäktstillväxt runt 30% de senaste 12 månaderna. Så, och det skalar ju bara upp ju mer du säljer liksom. Sen har de har ganska låg bruttomarginal tycker jag, 50%.
Mm. Men det är mycket som trillar ner på sista raden dock. Det är ju det som är fint. Det är det man gillar att se alltså.
Ja, men sen så är det gött med att ha lite högre marginal också egentligen. Men det som har skadat framför allt det här bolaget för mig har ju varit värderingen, som har varit helt brutal alltså. Just nu värderas det till 108 gånger EBITDA, 123 gånger EBIT, 156 gånger PE liksom.
Ja, det är gött. Alltså man märker verkligen så här. Tim älskar ju EBIT, jag älskar ju PE typ. Tim är ju lite smartare med det, men det är nyckeltals.
Ja. Jo, men då tar man ju lön eller lån.
Jajamän, det är ju sista då.
Ja.
Så att, nej men jag hör dig. Nej men det är.
Jag vill ju rensa för, jag vill bara se hur rörelsen går.
Mm-mm. Om det finns en affärsverksamhet som är bra.
Ja, i grunden. Och typ skatter, det spelar inte så stor roll. Eller det spelar ju roll liksom, eller. Nej, jag fattar varför man gör det.
Skatter är ju konstant så att den kommer ut undan hur den gör.
Nej. Men egentligen är det allra bästa FCF liksom. Hur mycket fritt kassaflöde får du tag i?
Ja,
men det kan man också justera lite sånt. Strunt samma. Det var Seabrain, det gällde snabbt. Det här är lite bolagsbonanza.
Ja, jag vet, det är så kul.
Bam, bam, boom, boom. Ja. Bolag här, bolag där.
Ja, vi pangar vidare till nästa.
Sa vi att vi kanske borde säga vad de handlas också?
British American handlas i London.
Ja. Aspocomp i Helsinki-börsen.
Ja. Nej, det är Nasdaq eller?
Det var lite... Nej, det är HLSC, Helsingfors.
Okay.
Hörde du att jag var till norsk där? Ska jag säga. Det var ju helt fel. Och sen så Seabrain är ju Köpenhamn-börsen.
Ja.
Med danska.
Ja,
vi går vidare till ett lite mer läskande företag kan man säga. Kan man säga det så?
Absolut. Jag tänker typ bara så här, Kiss.
Ja. Det är kul om man vet varför.
Ja, det blir fint. Så bolaget jag tänker på är ju Media Group. Och då kan man tänka sig, vad har det med Kiss att göra? Jo, det är inte vätskan, utan det är då bandet jag tänker på.
Exakt, ja.
För att en av då Umidas huvudgrejer som de har typ tre eller fyra ben. Ett av dem är typ så här glöggtillverkande. Ett av dem är typ så här. De gjorde innan, det är lite turnaround case innan på börsen. För att innan gjorde de här vinglasen som kom med vin i, som du bara drog av locket på typ.
Va?
Du vet, ja, de var as shady. Jag kommer ihåg att min mamma drack sådana när jag var liten. Men det fanns, du kunde köpa på Systembolaget, så var det typ så här plastglas med vin i, med liksom lock på. Aha. Bara drog av locket så det var bara att köra liksom. Ja, jättenästig grej.
Ja, det låter inte så
gott. Det gick inte så jävla bra för dem.
Nej, okej, okej.
Och så var det lite annat så här shady shit i bolaget. Men ja, de gjorde lite turnaround. Och nu har vi väl egentligen börjat få fart på grejerna. Och jag tror 2021 så vet jag att de blev lönsamma.
Men de är typ en alkoholtillverkare och leverantör typ.
Precis, så att glöggen har ju varit en stor del av deras.
Jag älskar glögg alltså.
Ja, jag håller med dig. Så att glögg och olika glöggvarianter har varit stor del av deras försäljning. Så Q4 har ju alltid varit stark. Men det som är fint nu då, att de har börjat få traction för det jag var inne på här, Brands for Fans.
Ja, Brands, det är stort alltså. Jag ser ju mycket av deras PM i flödet, och det känns som det jämnt går bra för deras grejer.
Och det är ju, då gör de ju så här collaborations med olika artister eller kända människor. Och så säljer de då en alkoholtyp som matchar alltså fanskulturen.
Ja, så Kiss hade ju typ så här någon dark rum, ja, liksom.
Kiss rum. Alltså jag ljuger inte, det är ju det.
Nej.
Jag vet också att de har bra samarbete med Motorhead och lite sånt.
Så. Ja. Men det är som är det smarta egentligen, alltså propositionen för kunderna eller bandet så här, bara, ja, men vi lånar ert brand liksom, och sen så gör vi en alkohol. Ni behöver inte göra någonting typ, fattar jag det som. De gör typ så ingenting, och så får de royalties, och sen så får de tjäna pengar på att sälja alkohol liksom.
Visst är det så.
Med varumärke.
Det är helt korrekt, fan. Du är ju fan intelligent alltså.
Ja, men jag konsist, jag lägger fram det som det.
Precis, så är det. Men och de har sett ett stort uppsving då bland de här Brands for Fans, och sålt mycket i USA bland annat. Så det jag vet att deras Q3 2021 var magisk. Q4 har så jävla bra koll på. Men ja, det är ett spännande bolag, spännande case.
Ja.
Det som är problemet här dock är att det inte är ett SaaS-bolag.
Nej, det är det inte.
Och det kan vi se om vi går in på lönsamheten.
Ja, jag tar upp den här. Boom.
Magiskt. Jo, det är för att de har liksom en bruttomarginal på 39% och det som trillar ner till EBIT-marginal på 5%. Så det är jävligt mycket som försvinner längs vägen.
Och det är ju dyrt, alltså det är ju stora liksom, du ska frakta, du ska tillverka, ja, du ska betala royalties, du ska göra tillverka, ja, du ska göra allt möjligt liksom.
Men en sak jag vill kolla på här är att se hur deras EBIT-marginal har förändrats över tid. För att jag tror nämligen att den har blivit väldigt mycket bättre. För att jag vet att de blev lönsamma här någon gång under typ 2021. Så att jag tror faktiskt att
Ska kolla, menar du? Jag kan kolla om du vill. Ja, den har ju varit stabila negativt liksom flera år.
Precis.
Och det är också varit börskursen. Var inte du snackade om att det var någon du var med i en emission eller någonting? Eller var det GCF som hanterade det eller?
Ja, det var en företrädare 2018.
Ja, det var ju typ botten.
Ja, precis. Och det var då jag snackade med vdn typ 2020, två år sedan.
Ja.
Jättetrevlig. Och han var liksom optimistisk. Han bara, nej, alltså, vi behöver ingen deg nu. Vi ska bara växa liksom.
Ja.
Nej, men då jag fick upp ögonen för bolaget. Jag har följt dem lite sedan dess. Någon gång under den perioden så blev de lönsamma. Och jag har bara liksom verkligen sett att fan, de har någonting här på G. Och det som jag tycker är riktigt attraktivt här då, att de har verkligen, de är inte så cykliska på och helt baserade på den glöggförsäljningen.
Nej. Så att, nej, men det är ju bara bra. Det är ju klassiskt liksom att bolag som traditionellt sett har väldigt slag i försäljning försöker att bryta sig ifrån den trenden. Typ Skistar försöker ju nu göra sommargrejer liksom. Och det, ibland är det svårare än vad man tror.
Mm. Så att, och det är lite bolaget i sin helhet. Mm. Vi får se hur de fortsätter leverera.
Ja, de har ju gått liksom från en negativ EBITDA-marginal. De har ändå höjt sin brutto marginal lite senast där. De har varit större innan. Och de har haft ganska stark tillväxt här 2021 framförallt.
Mm.
Folk dricker väl mer sprit nu på pandemin kanske.
Ja, nej, men jag vet att de här Brands for Fans har fått jättefäste i.
Ja, just det. Det var det jag pratade om innan. Ja, det är... om ni vet... JLC, som ni kanske vet...
Ja.
De har ju haft det så här Brands for Fans, vet jag.
Mm.
Och den har sålt jättebra. De sålde typ så här 200 000 burkar rum och cola. En sån färgblandad rum och cola liksom. På en månad.
Är det här nu under våren eller?
Ja, typ om det var i mars.
Ja, fan vad gött.
Och den kommer ju nog vara ännu populär framför sommaren. Framför sommaren.
Oh.
När man har en kall.
En rek där alltså.
Drink. Mm. Ja, jag har inte smakat den. Jag ska nog inte rekommendera alkohol i en sån här podd eller?
Nej, jag har tagit upp tobaksbolag och alkoholbolag så far till.
Snyggt, Marcus.
Jag ligger jävligt lågt där borta.
Snyggt, Marcus. Ja. Ja, men jag tar upp ett annat bolag här då, om vi går in på något annat. Och då är det faktiskt Unity Software, som jag tycker är jäkligt coolt. Jag vet, en del flash games sånt jag spelade när jag var yngre var ju med Unitys mjukvara, vet jag.
Vad sa?
Ja.
Miniklipp.
Eller inte... Nej, eller inte Flash Games var det inte. Det var andra typer av spel, men typ såhär, ja, men såhär lite betaspel liksom. Ja,
du vet, de har ju tagit bort den jävla Flash Games. Alltså du kan ju inte spela som drivs på Flash.
Nej, jag vet, det är ju kast.
Så att, ja, du vet,
måste ju bevara det egentligen.
Ach, Dunderkurv är ju ett spel jag försöker spela. Det är svinkul.
Du kan inte få tag på.
Nej, jag vet.
Men vi körde det finns inte längre sedan. Det är säkert kul.
Hur då?
Nej, jag körde det nya. De har ju gjort en uppdatering. Den är ju kass alltså.
Jag vet.
Den är inte kass.
Man vill ju bara ha det statiska. Där man är fyra pers på ett tangent.
Ja.
Två keys.
Det spelade jag på gymnasiet. Det var ju grymt.
Jag spelade på Chalmers.
Ja, men jag körde det på Anders med.
Det är så gött.
Ja, jag vet. Det är gött. Men nu körde vi Curve Fever 2 eller vad
det
Tillbaka till det vi handlar om. En spelmotor. Ja, men... Unity Software, de gör alltså en spelmotor där man kan skapa 3D-innehåll, alla 2D också. Och det är liksom, de har nischat sig framförallt på mobiltelefoner och liksom lättare spel. Så det är till skillnad från, om ni vet vad Unreal Engine är liksom, så här för stora maffia AAA-titlar på biffiga datorer liksom, så är det här mer lättare att få fram, och det är liksom väldigt enkelt att implementera olika typer av system liksom och så vidare. Och det är liksom, det har varit en snabbväxare. De är en hackare och spadare inom gaming, i princip liksom. Och det som har varit intressant tycker jag, det finns ett jättebra, jag blev egentligen intresserad av bolaget mycket efter ett Game of Stocks-avsnitt. Från typ så här 2019 någonting. Eller 2020 kanske det var. Den gamla podden, den är bra.
Den är fin alltså.
Den är fin. Som handlar om det här, som är typ så här 12 timmar långt. Mm. Ja, det var i alla fall det. Jag vet inte vad som kommer med det.
Vet du några spel till exempel som har gjorts på Unity?
Alltså typ 50% av alla spel.
Är det så?
Det. Ah. Alltså antingen gör du det in-house, en spelmotor, eller så liksom gör du det med ett färdverktyg. Och så här, det är ju bara gött att bara fixa allting direkt och ha det gjort nästan. Mm. Slipper du utveckla. Du kapar ju din egen utveckling, kostar väldigt mycket. Och sen har de också, de har liksom easy produktivgörande. Eller tjänstbjudande, så har de verkligen också väldigt satsat mycket på mjukvara. Eller på marknadsföringen. Som underlättar marknadsföringen väldigt, väldigt mycket för app-producenterna, utvecklarna. Och publishers liksom. Så de har liksom satsat på sin lilla vallgrav inom marknadsföringen. Och så bara förlängt den och gjort den jättestor liksom. Så ifall du ska utveckla spel utanför den här motorn och hela ekosystemet. Så måste du också tänka mycket mer på marknadsföring. Typ så här, du kan få med väldigt mycket kopior och sånt tillbaka. Väldigt lätt, ja, men vi märker att många spelare reagerar på det här sättet när de har det här spelelementet, vi kanske måste ändra på detta. Ja.
Det är med datahantering, det gillar jag. Mm. Data-centric-bolog.
Ja, exakt, ja.
Lite som Flexion.
Ja, det är samma bransch. Men det är faktiskt sjukt nice bolag alltså. Och en cool sak också som man har börjat med att gå mer och mer in i är ju AR/VR. Så exempelvis kan man använda det som mjukvara för digitala tvillingar. Som jag tror är en enorm möjlighet liksom, som bara är i sin linda. Typ om du vill ha en digital tvilling av din fabrik där du kan testa nya sätt att konfigurera din produktion, liksom, hur du kan effektivisera allting.
Det där är en del av Industry 4.0 va?
Mm, exakt, ja. Eller du kan typ så här, om du kan ha ett vattenkraftverk och så kan du ha en digital kopia liksom, och så kan du typ så här prediktera var någonstans den kommer att bli skadad typ liksom, eller så här, så du kan minimera antalet besök som du gör där exempelvis.
Tjernobyl hade ju behövt ett sån digital tooling.
Ja, det hade de behövt, ja. Ja. Svinkod liksom. Mm. Problemet är ju att det är ju snordyrt. Just nu då, LTM, last 12 months då. Nu, man slänger mycket begrepp egentligen som man inte tänker på, men de har varit värderade till, de är värderade till 23 gånger omsättningen.
PS.
Ja, och de är inte lönsamma.
Ja.
Så det är dyrt, men det sjuka är att den har ju gått ner typ så här över 50% toppen också. Jag tror det står det runt
23 gånger sales och så.
Ja, den har varit, ja men den har startat i 45 gånger sales typ 50.
Ah, fy fan.
Men den växer så det knakar liksom.
Ah, ja.
Hackar och sparar inom mobile gaming. Och sen så massa nya användningsområden.
Man vill säga, det är bättre att köpa bra grejer dyrt än att köpa dålig skit billigt. Men det finns ju en gräns. Det finns en gräns.
Ja, men jag har också varit lite så avvaktande. Men ja, jag fångar gärna. Men jag vill nog se lite av en vändning till vinst, tror jag. Men oh, det är ju liksom mjukvara. Så det ska ju gå och få mycket vinst på det här. Snurr på det liksom. Ja, det var lite om det. Intressant bolag tycker jag.
Ja, det låter ju... Alltså jag gillar ju spel, som sagt. Så att...
Ja.
Och det är ju hacker och spadar är ju en nice position att ha. Så att,
Det är de finaste bolagen typ.
Ja.
Vet du vad jag vill göra? Jag vill göra ett avsnitt om vad heter det, så här rälsavsnitt, för som jag menar Railways and Roads.
Ja, ja.
Det vore kul att göra.
Kan vi absolut, ja.
Det är lite som hacker och spadar fast ja. Det kan vi ta en annan gång när vi är själva. Ska du ta nästa?
Ja, visst.
Ja.
Vi hoppar lite här listan, men det,
ja, det går upp och ner, och vi körde inte dit, och det är mycket nice. Påskägg, det kommer överraskningar. Bam.
Ja, för att kontra mina jävla motsatta ESG-bolag.
Ja, så kör du ultra.
Ja, fan, green tech-bolag här, och ni tänker ju, fan, det jag ser ju. Nej, det är det inte. Ska bara med. XPQ är bolag jag snackar om. Det är ett bolag som utvinner krypto.
Lutor.
Ja, egentligen så har de jävla massa datorer, datorkraft som de har sparat, och så har de satt upp en jävla massa solceller, och så använder de solcellerna för att driva de här datakraften, och den här datakraften går egentligen att använda till allt, alltså man säger beräkningsteknologi eller beräkningskapacitet, så att egentligen kan du lägga ut den till vad som helst, men i dagsläget så är det mest lönsamt att utvinna krypto.
Ja.
Men varför jag säger det så som jag gör, det är för att de är inte bundna till att utvinna bara krypto. Så att, och det är det som bolaget har gjort historiskt, det är att de har utvunnit Ethereum, för det har varit mest lönsamt. Och de har liksom en mjukvara som avgör för verksamheten då vad som är mest lönsamt att göra.
Det känner jag, den här algoritmen, man skulle byta liksom vad som är bäst. Och...
Precis, och historiskt sett så kollar man tillbaka, så de har väl alltid utvunnit Ethereum, vad jag har förstått liksom, och hela tiden, bara för att det har varit liksom den mest lönsamma grejen. Och vi har ju det här vi snackar om, Ethereum 2.0 som kommer. Som gör att det är så här proof of stake istället för proof of work. Vilket innebär att det handlar inte om att mina, utan det handlar om att äga istället. Right?
Ja, i princip.
Så att, och det kommer ju drastiskt påverka förmågan att mina. Ja. Det är ett bolag som
det är ett bolag.
Ja, det är ett bolag.
Det är ett bolag.
Men det ligger i Dalarna, det är svinget liksom. Så att de har sin setup där, och då tänker jag så här, hur fan kan man ha solceller i Dalarna? Men tydligen så går det bra.
Ja, det går säkert bra.
Så att och bolaget ska vara så här nettokonsumerande noll då av el. Jag funderar lite på hur man ska uttrycka sig gällande det, men de ska i alla fall använda lika mycket el över hela året som de själva lyckas utvinna från sina solceller. Men det blir då lite mer varians i från elen från solcellerna. Så att ibland säljer de energi, eller säljer de el, och ibland så köper de el. Så att på sommarna kan man ju tänka sig att när det är mycket soltimmar och sånt, så säljer de mycket el. Men och sen på vintern så köper de mycket. Men så det är därför då det, jag säger green tech-bolag. Och här ser vi ju helt sjuka marginaler. 82% bruttomarginaler, och sista raden så har de 32%.
Sjukt att de är mest den som alla bolagen är.
Ja, precis. Nej, men det är det som jag gillar, som är så jävla fint av bolaget, är att liksom, och det är ju liksom inga adjusted jävla EBITDA eller någon sånt skit, utan det är liksom sista raden som nice.
Var det en peak mot Outstore eller?
Ja, lite sånt. Peak mot alla som är adjusted EBITDA.
Ja. Ja, det finns ju nog en negativ korrelation mellan antalet adjusted i liksom rapporten och kvaliteten på bolaget liksom.
Visst är det så. Visst är det så. Så att de visar bra siffror, de uppnådde alla deras mål för 2022 under 2021. Så att just nu levererar de som fan. Det enda jag funderar på är att de har tagit en del brygglån och sånt som har varit jävligt dyra. Och nu har de gjort om dem lite. Så att det är väl det jag lyfter varningens finger för.
Ja, det är väl inte... Det är ju... Alltså det är ett litet småbolag i Sverige liksom.
Mm.
Jag vet inte, jag har fått lite dålig magkänsla. Det är ju samma killar som har toppat också.
Mm.
Men jag vet inte varför. Jag kan inte liksom, jag kan inte säga mer så.
Nej. Men det är ju alltså så att det är egentligen det man ska lyfta varningens finger för. Jag vet att de var svinbilliga för typ en månad sen. De var nere på typ 4 spänn aktien.
Men har ni någonsin haft idén liksom? Jag har haft det flera gånger liksom. Fan, jag borde börja med crypto mining.
Ja.
Jo, men lyssna nu. Om man har haft den här idén, man tänker, fan vad gött det vore med crypto mining, så kollar man upp så här bara, man måste köpa en massa dyra utrustning, man måste kolla hur man gör allt möjligt liksom. Eller så kan du bara investera i Expecunia som typ gör samma sak.
Precis.
Med ESG.
Mm. Och jag gillar verkligen deras approach. Ja. Och deras sätt att de försöker informera nu investerarna om att det är liksom, de har beräkningskapacitet och inte, alltså de är inte strict miners egentligen, utan det har bara varit det mest lönsamma alternativet för dem i dagsläget.
Mm.
Så att de vill ju så småningom börja törna den. Ja. Och de blir ju tvungna till när Ethereum 2.0 kommer i princip. Så att i alla fall börja kolla på andra kryptos åtminstone.
Mm. Men det är lite bolag där, det är typ 200 miljoner eller?
Lite bolag, men du vet, PE är ju typ, står det 19 liksom.
Mm.
Så att...
och små bolag ska vara billiga också.
Ja, fast, alltså, Tim, hur många småbolag har PE 19?
Många bolag har inget PE alls.
Nej, precis, det är det jag menar. Så att det är liksom så här, de bevisar ju lite att de är någonting. Någonting finns där.
Mm.
Så att, håll ett litet öga på dem.
Yes, men jag kör avslutningen här då.
Avsluta starkt här nu då, Tim.
Ja, men Sedana Medical tycker jag är jäkligt fint alltså.
Där har man ju florerat en del på Twitter.
Men ja, det här är ett litet Twitter-case. Jag tror ändå det är nice. Jag hade gärna velat läsa mer om detta. Det är svårt, man har så mycket intressanta bolag man vill kolla upp liksom. Man har inte tid typ.
Alltså jag älskar ju rapporter sånt. Vi kommer ju snart in, Q1 har ju börjat trilla in här nu.
De börjar trilla in nästa vecka. Kommer
det är fint, alltså. Det är riktigt fint, Tim.
Det är ju inte bara rapportsäsong, det är också utdelningssäsong.
Ja.
Och vet du vad det är med det? Det är årsstämmesäsong också snart. Jag har anmält mig till Smart Eye, ska du med?
Ej.
Jag har anmält mig. Det är rätt.
Det har inte jag gjort.
Man har skrivit ett mail, typ namn... mail, telefonnummer, adress, typ, aktien av typ. Så 28 april typ. Vi kan ta det sen.
Ja, jag är taggad.
Tips för alla som har aktier liksom, ifall ni bor där utan att ha en årsstämma. Eller av ett bolag, kolla upp adressen liksom. Ansök om att komma till årsstämma. Kul, det är typ det enda bra chansen man kan få att träffa ledning om man är lite liten
ja, det fanns sånt.
Aktör.
Berkshire Hathaway är ju en grej. Deras årsstämma är ju en grej om man har hört.
Ja, då tror inte du kommer att träffa Munger och
kommer inte det? De är inte där.
Jo, de är ju där, men du får ju inte snacka med dem.
Varför inte? Man gör inte.
Ja, men de är ju 50 000 personer. Det är ju en enorm grej. De Buffett och Munger drar ju typ såhär fotbollsstadier liksom.
Jag ser ju typ att det går typ superstars typ och ser typ bara massa gamlingar och så i typ såhär alltså, så kostymer så sitter de bara som en Miley Cyrus-konsert typ och så bara sitt liksom. Så ser man bara örglas som flyger bakgrunden och skit liksom. Munger, yeah!
Munger. Ja, okej, okay, tillbaka. Nu kapar du min tråd helt här.
Förlåt.
Sedana Medical. En medicinteknikbolag. En klassiker. Som man tycker om väldigt mycket. Utvecklar, marknadsför, säljer medicinska apparater i Sverige och även internationellt då. Och det som man egentligen gör är att man säljer... Jag vet inte, fan, jag har inte helt koll egentligen. Men man säljer liksom, de är verksamma inom nedsövning av patienter. Så istället för att man så här sätter, tar in tunga droger liksom för att söva patienter. Som dels, det kan vara svårt att administrera, det är svårt att få exakta doser. Och det är väldigt problematiskt också sen när man ska väcka patienterna.
Men det är ju gött.
Men du sover ju.
Kör, ja.
Nej, men som man använder liksom... Ja, men typ, tänker typ lustgas liksom för att söva patienter med inhalator. Så det är liksom en hel maskin och jag tror de också säljer själva gasen. Men det som är väldigt bra är att det är väldigt enkelt att typ så här väcka patienterna sen. Du bara tar bort gasen från patienten så slutar man andas in liksom det sövande medlet. Jag vet inte exakt hur långt det tar. Men det är liksom, du sparar väldigt, väldigt mycket resurser. För jag pratade bland annat med min farmor som var inne i sjukvården förut. Hon sa ju att det är ju en hel grej liksom, alltså uppvaknings eller narkosavdelning liksom. Du måste ju hela tiden ha koll på alla patienter som är nedsövda. Sen måste du ha koll på dem när de ska ta sig ur sin dvala liksom.
Jag snackar med en sån, jag hamnade i en bastu med en narkosläkare. Mm, precis, ja. Vi satt och snackade droger i en hel bastu, det var jättetrevligt.
Okej.
Nej men alltså du vet så här, och jag fattade bara precis det som du säger, att det är sån jävla process.
Ja. Alltså, det tar många timmar.
Mängd och deras kunskap är ju helt sjuk.
Ja, de kan mycket.
Så att det är inte så enkelt som man tror det.
Ja, så de löser väldigt bra problem och de sparar enkelt resurser för sjuk... för sjukvården. Bolaget, det tror jag värderar att typ 4-5 miljarder kronor. Och det är liksom, de har fått alla så här, FDA-besked nu, PMA, allt möjligt, liksom, CE-märkning och allting. Liksom, så nu är de liksom redo att börja takta upp det här. Och nu kan ju inte jag säga att det här stämmer helt. Men vad jag har förstått det som så är det så här, det här är the new beast, liksom. Det här är det som är på väg att bli standard.
Golden
liksom.
Standard.
Ja, det är golden standard. Och liksom, de liksom disrupterar hela tidigare systemen. Och det förstår jag ju varför. Men alltså, det kan bli väldigt, väldigt fint här. Och de kommer nog flerdubbla sin omsättning kommande 10 åren typ.
Spännande.
Ja, men de har hittills inte gått med vinst. Och värderingen är ju väldigt dyr om du kollar bakåtblickande. Mm. Så man måste ju blicka fram, säg 3 år liksom.
Kan man säga så här, Tim? De har en proof of concept, men de har inte en proof of business. Kan man säga så? Jag förstår vad jag menar. Verksamheten är inte riktigt.
Ja, det är ju lite undersäljare. Ja. Men ja.
I breda drag.
Ja. Mm. Alltså, de har börjat sälja det liksom. De har ju omsättning så.
Ja, men det är därför jag menar de har boken.
Ja, de måste bara liksom nu men det är så typiskt bolag. Liksom, man går liksom från lite mer forskningsfasen. Och nu är det liksom mer exekvering. Sälja liksom. Kränga.
Och den är ju alltid som vi säger, alltså, det tar ju så jävla mycket längre tid än man tror.
Ja, men det är ju en grej liksom. Det är ofta att ta saker och ting längre än tid man tror. Speciellt om man ska gå så, alltså större förändringar tror jag tar mer tid än man tror. Typ om du redan är igång och säljer och du har liksom en stabil produkt och ja, med ett erbjudande, så tror jag det är lättare att bara fortsätta takta upp liksom och öka liksom än att göra någonting nytt.
Det som går bra tenderar ju att fortsätta gå bra. Det brukar jag säga.
Så är det.
Och det stämmer ju oftast väldigt väl.
Så är det. Men visst, det var våra små påskägg helt enkelt.
Ja. Har du någon honorable shoutout? Jag kommer att tänka på Interwerk där som vi kanske skulle ha haft med också, ha lite mysigt. Så vi får se hur de exekutar på deras försäljning av hästvacciner.
Alltså jag har ju en hel lista.
Ja.
Jag kan snabbt dra några namn som jag följer. Ja. Abcellera, tycker jag är intressant. Alphabet såklart. Pratade vi om podden i somras. Svingött bolag. Meta Platforms kikar också på. Facebooks bolag där är väldigt billigt just nu. Vad har jag med för roligt? Roblox är lite kul. Den har gått ner. Frågan är hur det ska gå efter corona.
Mm.
Sonic Science är ju coolt också. Vi träffar ju deras konkurrent på Charm. Mentis.
Charm.
Eller en sektorkollega.
Jag var på Charm.
Ja. Det är så Truecaller tror jag kan vara väldigt intressant också. De är stora. Ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ska vi gå in på nästa lilla segment?
Ja, våran favorit.
Ja. Veckans volley.
Pom pom pom. Jag kickar av oss snabbt här med att introducera One Planet Crowd.
Det här är inte, ingen aning om det.
Det här är inte sponsrat, men jag såg de här lite snabbt när jag var jobbade lite.
Ja.
Och det här är då ett typ, om jag fattat rätt, europeisk crowdfunding plattform i typ bolags liksom obligationer typ. Så att du kan köpa liksom typ alltså det är olika lånemedel då. Så det är inte crowdfunding via equity utan det är crowdfunding via lån då. Och det är rätt stora bolag de kör alltså. Så att du vet, det är rätt stor size alltså, det är liksom, vi snackar ju inte såna här små crowdfunding runder på några
miljoner. Det är liksom obligationer för stora bolag typ.
Ja, det är typ
som man kan komma åt.
Ja, det är typ konvertibler, lån, obligationer, allt med ränta typ.
Jaha. Man får typ en mindre bank typ eller någonting.
Ja, typ alltså, ja, kanske inte riktigt så, men det är lite mer riskgrej, men det är One Planet Crowd, så det ska vara hållbarhet också. Så att det finns en del liksom kravspesar, men det som jag var liksom imponerad av var liksom sizen de tog. Det var liksom allt från typ 10 miljoner typ 50 miljoner svenska.
Ja.
Så att det är rätt stor size. Alltså så här, om du ska kolla på crowdfunding i Sverige så är det typ så här, alltså det är ett par miljoner vi snackar om tops liksom. Det brukar vara typ 1-5 miljoner på de små liksom crowdfunding-runderna.
Så att, ja, men coolt.
Och så kan du typ så här, jag såg att det var någon som avkastade så här 7% på 5 år fast liksom. Det är rätt fint alltså. Det är så här.
Ja,
som ett litet alternativ liksom.
Ja, det är bra.
Men jag tror man måste också placera en del size kanske för att få vara med också. Så att, men jag kan inte så mycket om det, men det är liksom en shoutout till dem. Inte sponsrat på något sätt.
Nej.
Men jag såg dem.
Det var kul med mer aktörer liksom.
Ja, men typ.
Ja. Min veckans volley är ingen spaning så, utan det är en det är också en shoutout egentligen. Men det är en hyllning kan man säga till Peter Thiel.
Oh.
Som skrev boken Zero to One som jag precis läst.
Ja.
Som jag tycker var jäkligt bra. Många bra, det handlar egentligen mest om entreprenörskap, men mycket går också att applicera på bolag och aktier liksom, såklart. Boken egentligen handlar om, det handlar liksom om att ta från, att gå från noll till
rika
ett
och ge till de fattiga,
eller? Nej, men väldigt mycket av nya produkter och grejer som man ser är ju att, alltså, det är ju iterativa förbättringar. Alltså du har någonting som du förbättrar på, eller du lägger till, adderar någonting liksom. Men han pratar liksom, han försöker liksom prata om helt innovativa nya idéer som där du går från alltså en nolla och hittar på någonting helt nytt liksom som kan revolutionera helt.
Det är som bilen till hästen, menar du? Eller
ja, men det är ju också, en iterativ egentligen. Det är ju inte, det är en iterativ process. Alltså någonting helt nytt. Typ Facebook var ju helt, eller
jag menar typ så här, lösa världshunger med typ så här protein smoothies typ.
Ja, jag vet inte.
Ja, ingen aning.
Men det var annat. Men det var många bra lärdomar typ. Han sa en grej exempelvis så här, bara, men jag investerar bara i Monopol sedan. Jag investerar bara i Monopol. Och egentligen är det en jäkligt bra, jag kom på det. Det är ett jäkligt bra kriterium egentligen. Att ha som investeringskriterium. För att men gör du det så kommer du, det är ju, alltså Monopol är ju de som får allra mest av alla vinster liksom.
Visst är det så.
För då har du mycket större prissättningskraft. För då kan man göra vad fan man vill. Så det är intressant. Jag vet inte, jag pratade om det här förra veckan, men det här med att bolag som, det finns bara två typer av bolag säger han. De som är i monopol eller de som är i konkurrens. De som är i konkurrens, de försöker hela tiden säga att man är
bättre än vad de är.
Nej, men att om man bara tar 1% av den här stora marknaden liksom, så att vi är nischade liksom på det här nischen typ, och ja, vi ska bara konkurrera det här lilla liksom. De ofta är bolag i konkurrens, medan typ liksom, bolag som faktiskt har monopol, de försöker alltid hela tiden undersälja sig själva liksom. Ja, men vi är ju en del av den här stora marknaden liksom. Vi har bara 1% av det här, typ Google var ett bra exempel. Google har 90% av hela sökmarknaden. Bara shit, där går ju så här monopol och varningsklocka hos olika typer av regulatorer. Bara shit, de har ju hur mycket marknadskraft som helst här. Men de säger, men vi är ju inte en del av sökbranschen. Vi är en del av annonsmarknadsföringsbranschen liksom. Vi är bara 2% av hela marknadsföringsindustrin.
Globalt också.
Globalt. Typ. Ja, och det är ju samma sak som Amazon också gör. De har typ så här över 50% av all e-handel.
USA.
I USA. Ja. Men bara, ja men vi står ju bara för 5% av all total
logistik.
All total logistik eller handel i landet liksom. Så de, ja. Och det tycker jag är väldigt bra. Det var intressant att se liksom bara, men bolag som är en monopol, de försöker alltid att se att de inte är en monopol.
Mm.
Medans bolag som är konkurrens bara, men vi har en helt unik produkt liksom. De vill verkligen, de försöker sälja in sina konkurrensfördelar till marknaden, exempelvis. Medans ja, Google gör ju inte alls. De vet inte, de är starka, så de behöver inte sälja liksom.
Monopoler behöver inte hävda sig helt enkelt.
Nej, de hävdar sig inte, tvärtom.
Väldigt intressant. Bra
ja, men typ bara bok i alla fall.
Och innan vi går vidare, inget var en bra veckans volley.
Ja.
Kom ihåg att allt som har sägs och nämnts i den här podden inte ska ses som en rekommendation. Och
gör alltid er egen analys.
Utgå alltid från din egen analys.
Ja, men gör den också.
Ja, gör den för att sen utgå från den.
Ja, det är sant.
Magiskt tips.
Jag vill också göra en liten hyllning också.
Mm.
Till...
Marcus Hedda.
Nej.
Okay.
Nej, men det har varit en del kravaller och sånt senaste i Sverige. Just. Så jag vill hylla, alltså polisen har gjort ett jäkligt bra jobb. Alltså det är inget lätt yrke de har.
Nej.
Så det är aldrig respekt till dem alltså.
Den är...
Som försvarar våra grundlagar liksom.
Ja, freedom of speech.
Ja, det är bra. Shout out till dem.
Nej, det är inte gött att ta skit. Stenar framförallt.
Nej, det är det inte.
Så att, stor lås för dem.
Ja.
Håller med Tim. Gänget, tack för detta.
Ja, om ni vill kontakta oss. Vilket jag har sett en del, jag har fått en del kommentarer på Twitter så det är kul att se lite.
Jävligt gött. Någonting om aktier @gmail.com.
Korrekt.
Eller så når ni oss på Twitter eller Instagram. Vi har varit jävligt dåliga på Instagram. Det är ju för att det är jag som sköter den. Så att,
ja.
Men jag ska bli lite bättre här nu. Jag har lovat både mig själv, Tim och er. Så att, kommer lite mer content där.
Ska jag ta en bild sen eller?
Ja, kan vi klippa en liten lördagsbild? Ja. Fint.
Men det är måndag då.
Det är det fan. Det är bara för det är röddag som är det.
Ja,
det är exakt.
Ja. Ja, men bra.
Gänget,
tack för oss.
Hej då.
Hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.